Hejsan och välkomna till avsnitt 190 av podcasten En präst och en mammut. Med mig som vanligt, Andreas Mammut Salih.
Ja, och med mig Kjell prästen Dellert.
Snyggt.
Ja. Avsnitt 190.
Ja.
Och det är inte bara att det är avsnitt 190, det är sommaravslutning också.
Ja, säsongsslut. Sommaren väntar, det blir lite sommarlovsspecial.
Ja.
Eller någonting, vi får se vad det landar.
Jag
ska inte lova för mycket. Nej, men då vet ni det, kära lyssnare, att vi tar ett uppehåll efter detta avsnitt och är tillbaka i höst.
Ja.
Och när det blir får vi se lite hur våra liv och vägar korsas.
Ja. Vi kommer att låta höra av oss på våra sociala medier och sådär. Så
yes.
Märker ni. Och sen om ni har prenumererat på oss så pinglar det upp era telefoner.
Precis,
nu äntligen.
Är vi tillbaka. Och det går ju alltid att gå tillbaka och lyssna på gamla avsnitt igen.
Ja, om det blir för jobbigt att vara utan oss i flera veckor.
Precis.
Eller någon månad här, så
precis.
Gå tillbaka. Lyssna från avsnitt 10 eller något framåt.
Vi gör ju ett uppehåll och sen är vi tillbaka, och i höst blir ju avsnitt 200 som vi har nu annonserat om några veckor. Att kom med tips och idéer på vad vi ska hitta på avsnitt 200. Kanske en plats, kanske en gäst, kanske något hur vi ska göra det.
Höghöjd i takkronorna.
Det är helt okej. Höghöjd utomhus tror jag är dåligt, ljudbilden. Vi blåser om vi ska stå högt på ett högt
berg. Det är dåligt för mitt psyke också. Så att...
Jo, men det kan ju bli innehåll.
Ja, just det.
Svajar, vit i ansiktet.
Ja.
Men kom gärna med tips och tricks. Följ oss gärna på Instagram. @mammuten och @kjelldellert. Även på Twitter finns du under samma namn. @kjelldellert.
Finurligt att jag heter så.
Jättebra, jättebra. Och Facebook heter vår sida En prästonnamnet, kan du söka på. Jaha, då kör vi lite sommarspecial. Får vi se hur eller avslutning. Hörru, du kan ha pratat om det innan, men åren går och våra tankar förändras. Vad har du för relation till skolavslutningar? Det vet jag att vi har pratat om, men det var så länge sedan, så låt oss göra det igen. Om du tänker tillbaka, det var ju inte igår du slutade skolan.
Nej, var inte i förrgår heller.
Nej.
För mig var det så här, jag, speciellt i de lägre klasserna så trivdes jag alltid i skolan.
Ja.
Så att det var lite vemod för mig när det var sommarlovsstart där med den blomstertid nu kommer, och så sjöng vi alltid Pippis sommarvisa. Och nu så vill jag sjunga att sommaren är skön. Sen så blev det ju Idas sommarvisa som blev populärare. Men vi sjöng Pippis sommarvisa. Så var det på min tid. Men så att det var en skön känsla så tillvida att nu är det sommar och man har alla lediga dagar och så här. Men samtidigt så var det lite så här, lite vemodigt att lämna skolan och så där, gå därifrån. Och sen så var det ofta så på sommarlovet, så vi var väl borta någon vecka, men för det mesta var vi hemma hela sommarlovet. Mm. Och så då gick jag ofta till skolgården så här och kunde leka där och så här när man var där. Och då kom jag ihåg just en känsla, det där med den här totala övergivenheten, där skolan står där. Det finns inget tommare eller mer ödsligt än en skolgård på sommarlovet.
Liksom.
Det var verkligen helt annat, en helt annan stämning än när man går dit i terminerna. Så att det är väl egentligen mitt lilla filosofiska bidrag till den tanken, eller de diskussionerna. Det var lite vemodigt, och när man var där på sommaren så var det väldigt
det mesta med sommaren har vi ju glädje för de allra flesta, såklart. Men om vi tar baksidan med det, så klart att det så kan det bli en väldigt statusgrej att
just det.
Om man är den som inte åker iväg på massa häftiga resor och till något landställe, utan man är hemma. Det blir väldigt ensamt.
Mm.
Och sen när man kommer tillbaka till höstterminen, vad du gjort där? Jag var hemma bara. Alltså det där kan bli väldigt tufft för många. Sen en annan del som kan tycka är en viktig. Jag träffade... jag ska ju ha skolavslutningar. Det har jag ju aldrig haft. I nästa vecka. Vi har fem stycken, två skolor, det är samma rektor, men det är två olika skolor, och så är det fem stycken på rad.
Okay.
Så min kollega här som är präst, hon tar två stycken, och så tar jag den andra skolan, tre stycken på lite senare då. Och då träffar vi rektorn och sådär, diskuterar lite förutsättningar och tankar kring detta. Och vi är ju väldigt mycket av hälsa, vi är en värld. Det, ja, det, så man, är det ju det, ja, man blir, ja, det, liksom. Mm, mm. Och jag la inget anspråk på att ta någon diskussion om att säga saker som jag vet att de inte vill att vi säger. Utan jag la mig ganska platt där, kan man tycka. Men jag, för mig är det relationella är väldigt viktigt. Att skapa en god relation med skolor i närmiljön. Men i alla fall. Då pratade hon och då sa jag så att det är svårt att önska alla en trevlig... Jag önskar alla en trevlig sommar kan man göra, men att prata så mycket om hur härlig sommaren är, när man vet att alla inte har det så. Mm. Absolut majoriteten, men inte alla. Och, nej, och då, det var hon också helt inne på i sitt tal då, som hon har sen till eleverna. Att alla inte har det så himla kul på sommaren.
Just det.
Just när ensamheten, eller om du har föräldrar med missbruksproblematik.
Mm. Då är man hellre borta.
Då är du hellre i skolan. Mm. Du kanske inte, vi vet ju att många knappt får någon mat under sommaren. Under ändå vanliga tiden får man det i skolan. Och då kanske föräldrar jobbar så här. Det är en lång semester för många. Där många,
ja, just det,
krökar för mycket. Och annat. Liksom. Att det är ett mörker och en stor klump av ont i magen. För många elever. Mm. Det är tufft. Det är riktigt, riktigt tufft.
Mm. Men, och det är ju samma på något vis. Och det är ju samma problematik egentligen när det handlar om julen i kyrkan. Och vi säger att nu kommer den fantastiska julen. Och nu vi pratar om Jesusbarnet och Gud som blev människa. Och allt är fantastiskt och vackert och fint. Och nu får vi... Och så vet man ju där också att det är inte så. Nej. För alla.
Nej.
För många, och kanske som du säger, kanske de flesta. Men inte för alla.
Nej. Där sitter och de som inte kommer få någon julklapp.
Ja.
Förlåt, fortsätt.
Nej, men det var precis så. Ja. Och de kanske vet att okej, nu ska vi hem och så ska jag vara hemma i 3 veckor och pappa super varje dag och mamma slåss. Så, så att den verkligheten finns ju också. Mm. Även om naturligtvis ska vi inte låta bli att vara glada och positiva och tala om det vackra och så, men på något vis grunden är ändå att alla, eller någonstans i bakgrunden skulle jag säga, så måste man ha det med sig att alla inte har den upplevelsen av varken sommar eller jul.
Nej, precis.
De stora liksom högtiderna så här, där man bara måste, det kan bli en del ångest för vuxna också ju. Nej, nu vi måste ha det. Barnen måste tindra med ögonen på jul, för annars har jag blivit en misslyckad förälder. Man kan ju se från den sidan också. Eller på sommaren. Att vi måste verkligen, vi måste åka iväg och göra någonting. Vi måste göra det här. Och nu måste det vara trevligt och fint, för barnen får ett fint sommarlov.
Och den, om vi lämnar sommarlov och skolans skoltiden. Alla vuxna som har jobbet som enda sociala punkt.
Ja, så finns det ju också, ja. Absolut.
Och då måste jag ha då 4 veckors semester. Det är ju klart inte så många som känner så, men de finns ju också där.
Ja, ja, visst.
Att nu måste jag ha vara ledig och vad gör jag då av min tid, så att säga. Med mitt sociala. Det är kanske en liten sak. De flesta tycker såklart att det är fantastiskt att ha semester och göra saker. Men de finns där.
Man får inte glömma det helt och hållet, nej.
Och det svåra är ju där att allt också... allt ish stängs ju under sommaren. Alltså tänker på vår egen verksamhet i kyrkan, så har ju vi väldigt lite under sommaren.
Just det.
Alltså våra ordinarie verksamheter tar ju paus. Jag träffade en förälder här för ett tag sedan i vår barnverksamhet, sa så här: tänk om ni hade kunnat haft öppet på sommaren, vad skönt det hade varit. För då skulle den vara föräldraledig och hade då ett 2 barn, ganska små. Förskolan är stängd, för den som gick på förskolan, han var jätteliten.
Mm.
Och deras pappas och hennes man skulle ha precis bytt jobb, skulle ha 2 veckors semester. Ja, men då är det ganska långt att gå hemma med barnen liksom. Sådär. Och då är ju inte det någon person med någon utsatthet, utan det var... stod just i den livssituationen och känns så, för att all kommunala motsvarigheter är stängda och vi har ju också det, och det är ju alltså, det måste ju vara så också, vi har ju inte personal.
Nej.
Så att säga, den visst, personalen som är i tjänst på sommaren tjänstgör ju på gudstjänst, sånt är ju det vi har, någon tar något litet café möjligtvis, men det är väldigt väldigt bantat,
visst,
för vi skickar så extremt många på konfaläger.
Ja visst, det där vi märkte ju det här på för några år sedan, när vi hade en idé om att under ett konfirmandläger på sommaren, så skulle våra konfirmander få göra något för andra människor, att det skulle vara någon sorts praktisk undervisning då, att, eller att, ja, diakonalt, att de skulle ut och hjälpa folk på något vis och så här. Så vi kontaktade församlingen i där en av de här lägergårdarna ligger och frågade, kan de få hjälpa till med någonting i församlingen så att de får känna på det här med hur man jobbar för andra människor och så. Men det gick inte, för det fanns nästan inget. De hade stängt nästan allt där. Och det är ju så, och som sagt, av förklarliga skäl också. För att är man en liten församling, som jag tror att det här handlade om, som vi hade kontakt med, då är man inte så många anställda. Utan då är, och är man en stor församling som vi är, där vi jobbar, så är det väldigt mycket annan, som du säger, konfirmandläger. Ja, där sticker ju halva personalen iväg.
Hade du åkt ett motsvarande läge från Göteborg, skulle vara i den icke-existerande lägergården i Sollentuna där vi tjänstgör, och hörde av sig till oss. Vi under juli är vi på läger, kan vi, vet ni något vi kan göra? Nej, hade ju svaret varit.
Ja, just det, där det finns.
Så att vi går ju på sparlåga, allting går ju på sparlåga och blir väldigt...
Jag tänker på, om man tittar in i en vanlig, ordinär kyrka under sommaren, så sjunker ju besöksantalet generellt sett ganska mycket också. Mm. För det är ju så att folk är på andra platser än just i stan och så. Och man gör andra saker, man kan vara bortrest, man har landställen och så.
Man går ju sin vanliga rytm. Men däremot så klart att landsbygdskyrkorna, skärgårdskyrkor och sånt ökar ju sin
så måste statistik. Det ju vara. Man kan tänka mig att en musik i sommarkväll på Arholma landsort, eller vad det kan tänkas heta, församlingen, drar rätt så mycket folk.
Ja, mer än vanlig...
en vanlig högmässa. Eller
där, ja, precis. Ja, men vi kan lämna den delen och se... Det är också glädje, såklart.
Det är ju mest glädje. Vi får ju inte sitta och deppa ner.
Nej, det är vårt sommar. Men jag tycker det är viktigt att ta med den aspekten. Men vi vänder på myntet. Ja, det är en stor glädje. Skönt, man får vila. Tänk på alla elever som har slitit sitt hår för att få in. De som är lite större då, få in de sista uppgifterna för betyg och allting. Och nu bara får vila.
Mm. Ja, visst. Absolut.
Och göra vad man vill, så att säga. Och kunna vara på landet eller och göra resor eller göra liksom det man
för min del var det så att jag hade ju verkligen de här 10 veckornas sommarlov. Jag har aldrig haft ett sommarjobb.
Nej.
Utan det var ju först när jag började jobba på allvar, så att säga, som vuxen som jag jobbade på somrarna.
Ja.
Så att jag hade ju verkligen, och det, mina föräldrar hade väl den tanken också, att jag skulle få utnyttja sommaren så länge jag bara kunde. Ja. För sen vet man att när man är äldre, då har man inte ledigt 10 veckor normalt på sommaren, utan då har man sina 4 eller 5, eller vad det är, veckor.
Ja.
Så jag njöt ju verkligen av min sommarlov där. Och jag utnyttjade det verkligen. På mitt sätt.
Ja.
Jag har ju aldrig varit något för sport eller friluftsliv och sådär, men bara det att vara ledig. Jag kan ligga hela dagen och läsa en bok, bara det. För mig fantastiskt.
Vi är så olika.
Ja, vi är så olika.
Idag kan jag ligga och läsa en bok.
Ja, men inte glädje,
men inte då. Nej, men och jag jobbade ganska tidigt på sommaren. Inte hela sommaren, men en bit sådär. För att få lite egna pengar också. Såklart. Men jag har alltid tyckt det var skönt. För skolan var ett jobbigt liksom. Och då får vila lite och göra annat. Och nu tycker jag ju superskönt med semester också. Och jag ser min semester tycker jag blir ganska liksom lång, för att jag ser ju också konfaläger. Jag pratade med en kollega häromdagen och så sa jag det. Och jag har så mycket nu, det jag jobbar dygnet runt. Men så sen nästa vecka, då åker jag på konfaläger och då får jag vila. Och titta, den här personen som inte har något med det kyrkliga att göra, utan jobbar med andra frågor i kyrkan då. Så att säga, va? Då ska du väl jobba dygnet runt? Ja, det är sant.
Och så är det ju.
Men det är en vila på den sätt. Där vet man vad man ska göra. Man följer ett schema. Det är ju så enkelt för oss. Men det är klart att det sitter andra kollegor och våndas, nej nu, konfa igen. För att det är tufft så. Men vi har ju hittat en modell som gör att men det det ger så mycket.
Absolut, för där har jag exakt samma upplevelse så, nu för tiden.
Nu ja, precis.
Att det här är inte så att jag, för folk säger att det är väl som att åka på semester. För jag har fått höra motsatsen.
Ja, det är det ju alltså, inte.
Och det är det ju inte.
Nej.
Och jag, även om jag nu får, inte är i tjänst lika mycket som varken du eller ledarna, men jag, eller, alltså, jag är inte aktiv lika mycket, men jag är ju i tjänst ändå. Ja, det är ju så, jag är ju på lägergården
24-7.
Och tillgänglig. Absolut. Så att säga så. Men med det sagt så det är ju avkoppling också. Ja. Det är det ju. Absolut. Och som jag går ut, jag går upp på morgonen och så går jag och håller ett par lektioner och sen sen kommer dagen och som du säger man har schemat. Ja, nu är en andakt idag och så är det här och så har man någon men, som lagar mat åt därför, en och så här,
precis.
Bara det alltså.
Ja, men det är ju det. Man trivs ju i det för att det är där vi verkligen får göra vårt uppdrag.
Mm.
Och vi får se. Det är väldigt kort från att vi sår tills vi får skörda tid.
Verkligen.
Som är väldigt givande. Alltså, rent arbetsmässigt är man ju igång många fler timmar i arbete än vad man är någon annan gång.
Ja,
så att det är väldigt intensivt. Men att dels för sin egen tros del att leva med schemalagd andakt. I vårt fall 3 gånger om dagen och mässa. Och undervisning, påfyllnad, bibel, diskutera de här existentiella frågorna och så vidare. Och få se, dels för sin egen del, och få se ledarna växa i sin roll som
just det.
Kristna. Mm. Och i sitt ledarskap. Och se konfirmanderna kanske upptäcka någonting. Wow. Och se sig själv på ett annat sätt och så där. Det är ju vårt uppdrag. Och här blir det komprimerat så tydligt. Så jag tänker att det är det man känner också så himla härligt att få leva i.
Ja, för det är inga bisysslor på något vis. Om man inte räknar med att man ska, ja, vi behöver, ja, brandlarmet går, vi måste fixa till det. Men annars är det ju inga bisysslor. Nej, utan det vi gör är kärnverksamheten, verkligen. Det är det vi gör i 2 veckors tid.
Precis,
hela tiden.
Ett tydligt projekt som vi vet hur vi ska göra, vi gör det bra och start och slut så att säga. Ja, men det känns glädjefullt sommaren. Har du här några sommarplaner förutom?
Ja, jag har ju en sommarplan. GKs i Ullared.
Vi är så olika, men ändå gillar vi varandra så mycket. Det är fantastiskt.
Det är det. Alltså jag har ju 4 veckors ledigt och en av dem ägnar vi åt att åka till GKs i Ullared. Ja. Och det ser jag fram emot och det ska bli roligt och toppen. Men sen har jag de andra 3 veckorna också och då gör jag andra saker. Så då, men inget planerat, utan Nej. Där är det mest att Där är lite som, speciellt en vecka så är jag ensam, har jag ensam semester. Sen veckan därpå så är min fru och jag samtidigt, men den första är jag ensam. Och då kan jag faktiskt göra precis så, tänka att jag är ledig, jag har semester. Nu kan jag ligga och läsa hela dagen om jag vill. Ja. Eller se en film, eller se 3 filmer efter varandra. Och det är skönt, och det är avkoppling. Så att det är sådana planer har jag, men inget mer konkret. Utom just den här semestervistelsen i Mäckat och Ullared.
Aj, aj, aj. Jag lyssnar kyrkofolket här. Och
jag ska till Mäcka i sommar.
Ja.
Jag ska
till Mammons högborg.
Högborg.
Är din känsla för sommarsemestern annorlunda nu när du har vuxna barn? Som man ändå måste säga att du har.
Ja.
Tänker när båda var rätt så unga, då kanske var mer här. Ja, men vi måste planera.
Ja, men det var, så var det
detalj,
ju.
Så att de får ut och
då var det ju, verkligen, och då anpassade vi vår semester så att vi skulle kunna, så länge som möjligt skulle de kunna vara hemma. På,
just det, och då hade ni mindre semester ihop.
Ja, precis. Nu kan vi ha, i princip skulle vi kunna kanske ha alla veckor, men nu blir det inte så, utan vi har 3 veckor tillsammans, blir det, om jag minns rätt. Men annars men så var det ju tidigare, absolut. Då planerar man så att mindre semester tillsammans, och då var det intensivt, och då måste tjejerna få göra det här och det här. Och så att på så vis är det ju annorlunda nu, att det blir lite på ett sätt mer avkoppling också ju.
Ja.
Att,
så. Själv så ska jag åka till hönekonferensen som jag brukar göra. Ekumeniakyrkans stora sommarkonferens nere i Göteborgs skärgård. Så vi har lite olika meckade som vi besöker som vår heliga plats. Nej då, men det ska bli väldigt härligt. Det är också en sån enorm påfyllnad.
Mm.
Och någon sa till mig något, men ska du inte arrangera så kan du göra det i tjänsten. Absolut inte, det här är för mig.
Ja.
Sen
ja,
åker ju med några av några kollegor och någon ungdomsledare och så där, som har varit med i 10-12 år. Så där.
Ja, ja.
Som idag är mina vänner. Så det är helt privat för egen del att fylla på energi.
Mm,
Det ska bli gott. Annars blir det väl sommarstället och ta det lugnt och såga träd ska det göras. det blir väl bra.
Ja, men det är också en sorts terapi. Även om jag... Så här, jag kan inte riktigt hitta glädjen i att rensa ogräs.
Nej.
Men samtidigt så finns det någon sorts avkoppling även i det. Därför att jag kan rensa ogräs och då kan jag inte göra något annat. Då sitter jag där och rensar ogräs. Och jag där kan däremot tänka på en massa saker som jag inte hinner tänka på kanske annars.
Men där kommer ju kreativiteten i fatten, tycker jag. Ofta.
Ja,
man kopplar av, går där och sågar ett träd eller rensar ogräs. Och då kommer... ett drama till en eller en predikan eller vad det nu må vara liksom. När man får vila hjärnan och stänga av från annat, det är gott.
Absolut.
Ska vi lämna sommarpratet och kanske få höra, ska vi ta en liten sommarsalm mitt i?
Det kan vi ju göra. Vi
kan du inte sjunga
den blomstertid nu kommer kanske?
Ja, men det tycker jag.
Plockar vi fram den i psalmboken här,
199.
Det är alldeles riktigt. Om ni vill plocka fram den själva och sjunga med. Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor. Du nalkas ljuva sommar då gräs och gröda gror. Med blid och livlig värma till allt som varit död. Säg solen strålar närma och allt blir återfött. De fagra blomsterängar och en skädla säng, de rika örtesängar och lundens gröna träd, de skola oss på minna Guds godhets rikedom. Att vi den nåd besinna som räcker året om.
Tror du att en plats som plats kan vara helig? Eller är det människorna som stoppar det heliga i det? Du ska få tänka lite medan jag berättar en historia.
Mm.
Helgen som var så var jag på Kåfalla, där dit och jag åker varje sommar på konfaläge. Som församlingen åkte här vid 26 året. Det är 25-årsjubileum förra året.
I Lindesbergstrakten.
I Lindesberg. Vi var där och dels planerade lite av våra läger. Vi har ju extra många där i år. Och så hade vi ett dygn där vi hjälpte gården och byggde en ny bro, vi målade staket, vi praktiskt så ge tillbaks lite för all den glädjen vi har fått av gården, så att säga. Det var fantastiskt. Under den här tiden så var det en journalist där som skriver för kristna tidningen Världen idag. Mm. För i år är det 90 år har detta K-fall varit i kristen regi.
Yeah.
Platsen har tydligen funnits, hade hon hittat, från 1500-talet har man hittat gamla anteckningar. Vi har ju fått lite olika historier, men ja, nu har de verkligen djupt och det finns någonting kring det där. Och det finns ju ett tid när huset är byggt och i alla fall. Och då började hon fråga mig, men vad betyder den här platsen? Och jag sa, men den betyder otroligt mycket som plats.
Mm.
Så sa men kan du berätta att ja, men det är så många av våra konfirmander som har fått dels komma till tro och fått upprättelse, fått en ny, ja, massa saker sådär, som jag bara rann på, för det är en sån glädje man känner för den här platsen.
Oh ja, oh ja.
Men då sa jag också någonting om att den har liksom som ett helande i sig själv så. Och lite liknande ord. Och då sa hon så här, vet du, att jag har hittat massa nedslag, både när det varit i kristen regi under de 90 åren, men också innan, just de orden. Att KFAL är en läkande plats, en helande plats. Och så. Det är ganska fascinerande att jag hade ju inte läst det, men att jag använde samma ord liksom.
Mm.
Och det har ju skett en massa olika saker, det har varit i olika som har varit ansvariga för det. Så att då är det ju inte bara människan. Så. Och på fler ställen då är det så här, men det är som att Guds ande vilar över den här platsen. Alltså samma innebär lite olika ord. Så. Mm. Kan det vara så att en plats är på något sätt välsignad?
Jag tror ju att ändå att välsignelsen på något vis sitter inte i själva platsen i sig, utan vad som försiggår där.
Ja.
Och då,
det tror jag också såklart.
Jag tror inte att jag kommer att säga lite emot mig själv nu. Ja. Men jag tror inte att Gud liksom, så att säga väljer ut speciella platser, att det här är en välsignad plats, och när människor kommer dit så upptäcker de att det här är en helig och välsignad plats. Utan jag tror att saker som händer och människor som verkar på en plats kan göra. För jag känner ju exakt som du i det här fallet. Och jag pratade med nuvarande förvaltaren och ägaren där av KFAL senaste sommaren. Och vi sa precis samma sak. Ja. Det här är en välsignad plats. Ja. Här finns helighet. Så.
Mm.
Och jag tror ju att det som gör det är att det är en plats för kristen verksamhet. Nu är det en väldigt naturskön plats, det ska tilläggas också. Det är ett vackert hus, en herrgård, och sen så är det naturskönt med en å som rinner nedanför.
En liten fors som man hör.
Ja, precis. Så att det finns väldigt vacker natur där. Så det gör naturligtvis sitt till också, eftersom jag tänker mig att Gud finns i sin skapelse.
Ja,
liksom. Men sen de här händelser, de handlingar som görs där har gjorts då i, vad sa du, 90 år.
Ja.
Så det kristna handlingar som har gjorts där i 90 år, och som vi har varit del av i många år, du och jag, men församlingen ännu längre i 25-26 år. Jag tror att det gör att det här låter ju töntigt och nästan lite avgudaktigt, men det sitter bönor i väggarna på något vis i KFAL herrgård. Och i träden och
i
naturen.
Jag är med.
Allt det här finns, det här varma liksom, omtanken. För det som man känner sig liksom omhändertagen på något vis. Man kommer dit, det finns en omhändertagande, själva miljön i sig. Sen är ju har vi ju haft turen att träffa på folk som har hand om den här gården, som också är väldigt omhändertagande mot oss. Ja. Liksom, och tar hand om oss när vi är där och så. Men själva gården i sig och naturen, att man är buren på något vis av platsen och husen, av naturen där. Så att, och det tror jag har att göra med att den har fått betyda så mycket för så många. Och att det är att det är kristna tankar. Gud har varit så närvarande därför att Gud är närvarande i verksamheten och bland oss människor. Jag tror att Gud har varit sällsynt närvarande på den platsen, så att säga, verkligen. Så tänker jag.
Ja, men nu sätter jättegod ord på det. Jag tänker så, precis likadant, absolut.
Det som talar emot är ju då att om det har funnits sedan 1500-talet och folk redan då kanske tyckte att det var en välsignelse, hade det inte varit något. Jag tror att det är så.
Ja.
Gud är sällsynt närvarande på denna plats.
Ja, men det är gott. Ska vi ta någonting?
Ja, vi tar väl någon liten artikel. Vi kan ta en. Jag hade plockat fram en som var ganska negativ, men nu när vi är inne i den här goda,
sköna viben, så stannar
vi där. Ny verklighet för kyrkan ger ny teologi.
Aha.
Och det här är ju vår nya, eller blivande rättare sagt, biskop Andreas Holmberg som har skrivit i sin avhandling som heter Kyrka i nytt landskap, heter Andreas Holmbergs avhandling. Då har han intervjuat folk i kyrkor där, ja, där svenska kyrkan, i det här sammanhanget svenska kyrkan i minoritet. Och de som är med i verksamheten är för det första inte enbart kristna, men annars kristna fast, ja, katoliker, ortodoxa, alltså kommer från andra sammanhang. Och konstaterar att man gör rent, man måste ta en sorts praktisk, man får en praktisk ingång så att säga när man verkar i en sån här miljö där det är så självklart. Vi har, även om den här församlingen där vi jobbar, där har man fyra distrikt som har lite olika inriktning, men det är ändå ganska mycket stöpt i samma form. Ah, ja. De människor som kommer är ganska lika ändå. Mm. Det finns såklart undantag och det finns även bland personalen och så, men på det stora hela så är vi sprungna ur samma kultur så att säga.
Absolut.
Och då, ja, då behöver man kanske inte ta ställning till så mycket kulturfrågor runt omkring så här. Men här i de här församlingarna då som Andreas Holmberg har besökt och inte gjort intervjuerna, så där har man, lever man i en helt annan verklighet där det kommer folk från jordens alla hörn med olika bakgrund, varierande inslag av kristendom och ja, och även som sagt andra kristna samfund och så. Där måste man jobba praktiskt på ett annat sätt. Man kanske inte kan hålla på riktigt på alla sina egna personliga favoriter, alltså så här ska man göra det här, så här gör man i kyrkan.
Har du något exempel?
Ja, det står så här, och en av huvudpunkterna i Andreas Holmbergs avhandling är att teologi skapas mitt i församlingslivet. Många gånger skiljer man på teologi och det församlingsarbete som vi gör i församlingen. Men det som görs i församlingen är levd teologi. Det handlar om allt från gudstjänster till hur man möblerar, arkitekturen, vem som får göra vad vi sätter på väggarna och så vidare. Och här är saker som sagt som man då tar hänsyn till på ett annat sätt när man kommer från så olika miljöer. Sätter vi upp en, jag vet inte, sätter vi upp en ikon på väggen, så lär det knappast bli några ramaskrin bland personalen eller bland kyrkobesökarna.
Men på en annan plats så kan det bli
så kan
känsligt.
Det bli det, okay. Så kan det bli väldigt känsligt. Jag kommer ihåg att en gång, för det var också en sån församling, i Flemingsbergs församling, var jag under min utbildning på besök. Vi hade ett studiebesök, och på den tiden så var Eva Brunne kyrkoherde i den församlingen, hon som numera är snart pensionerad biskop i Stockholms stift. Och där har man också en väldigt hög andel av icke-svenskar så att säga, och från olika platser i världen. Och så nämnde hon i ett samtal där att ja, men här har vi affärer som säljer Jesus i plast och så vidare. Och vi kanske som svensk kyrkliga då kan kanske gå och ler lite åt det där, eller skratta åt det där kitsch de har liksom. Mm. Men för de som tar köper det här, som kanske har det och är uppväxt med den typen av kultur så att säga. Mm. För dem är det livsviktigt. Mm. Så att det här är det är ingenting som man skämtar om, liksom, utan det här är allvar. Att Jesus är i plast spelar ingen roll. Och det är väl lite grann sådana...
Ja. Det här gillar jag, det här är spännande.
Ja, det är väldigt spännande.
Och se. För att här då tycker jag inte att man gör avkall på det trosbiten.
Nej, precis.
Det är det som, när vi diskuterar vad ska kyrkan göra...
Mm.
Hur ska kyrkan vara relevant? Det här, utan att veta allt om det, så tycker jag att här är ju kyrkan relevant.
Mm.
Man har liksom lyssnat, lagt örat mot verkligheten. Mm. Vad är vi i för kontext? Ja, vi är i den här kontexten. Då måste vi leva tron på detta sätt.
Just det.
Så tron, låter det som, är fortfarande centralt och i centrum.
Mm.
Och det är det jag tycker är viktigt. För det farliga är ju när man börjar... så skohornar vi in en andakt. Vi har allt det här trivslet. Mm. Och så tron inte får platsen tron ska ta.
Mm.
Och vi liksom ursäktar oss i allt vi gör. Där tycker jag, då gör man fel
gör man
som
fel.
Kyrkan.
För absolut.
Då har vi gjort, då har vi liksom brutit mot vår uppdrag.
Mm.
Men, Det här är ju då ganska inom kyrkan. Nu vet jag att det blir ju nördigt, svenskkyrkligt, kontroversiellt också. För att man då misstänker vissa delar tumma kanske på kyrkoordningen.
Det vet inte jag, men nej, jag kan tänka mig att det är så. Ja.
Står inte här i mitt tankelek så gör man det.
Ja,
tänker
ja,
för det. Att få ihop det. När vi står om gudstjänsten. Man får kanske anpassa gudstjänsten och så vidare. Mm. Och där är ju någonting spännande. Tycker jag. Alltså där kan det bli problematiskt. Jag vet ju till exempel Klara kyrka i Stockholm. Mm. Som har jobbat på ett annat sätt. De har ju fått mycket skit för det.
Mm.
Men och det är ju egentligen. Har inte hela bilden. Och man kan tycka att de är rebelliska. Bla bla, men de har gjort mycket gott. Mycket gott. Ur en diakonalt perspektiv.
Just det, för de verkar ju verkligen.
Allt ifrån varje fredagkväll ut på Malmskillnadsgatan med smörgåsar och omvårdnad om de tjejerna som går där, så att säga, kvinnorna, och till massa annat i hel diakonal liksom anda. Men jag hade en god vän som skulle bli diakon, hade sin liksom bakgrund där, och då tyckte antagningen inte att han skulle vara en vanlig svenskkyrklig. Och det kan man ju tycka, sig som diakon borde väl det vara bästa platsen.
Och
sånt där kan jag bli tokig på. Mm. För där blir vi förlåsta. Sen med det sagt så jag har börjat landa i det och tycka att det är klart att det är gott om du går här i kyrkan eller om du går i en församling i Luleå eller i Skåne, så känner du igen dig för att ordningen är densamma. Sen är det viss dialektala problematik kanske. Nej, men skämt sig då. Men och lokala uttryck sådär. Men du känner ändå igen det. Och det finns en styrka i det. Det finns en trygghet att den här liturgin och ordningen finns. Men ibland kan ju den stå i vägen.
Mm. Ja, absolut.
Och här då utmanar man den då eventuellt. Och det tycker jag är att vara relevant.
Han skriver här, eller det han skriver inte, det står i artikeln. Andreas Holmberg visar, forskningen visar att gemenskap är central i den levda teologin han studerat. Alltså det, ja. Och därför anser han att relationerna måste sättas i förgrunden. Svenska kyrkan kränger mer och mer av sig sin myndighetskostym och lär sig att släppa en del av kontrollen till förmån för tillit till andra människor, till andra aktörer i samhället, till Gud. Vi har en rörelse bort från den gamla självtillräckligheten. Vi bygger Guds rike, eller med sekulära ord, ett bättre samhälle tillsammans med andra. Mm. Och det är ju det du säger.
Mm.
Det handlar om att man pragmatiskt är ett annat uttryck. Alltså det här behöver vi göra, därför gör vi det.
Mm.
Vi lever i det här sammanhanget. Och vi ska vara relevant för alla. Vi kan inte säga vi är Svenska kyrkan och vi gör som vi alltid har gjort. Utan man måste tänka nytt och göra på andra sätt. Man kan inte skilja teologin, som han säger där, skilja teologin, alltså det teoretiska kan inte skilja sig från det man gör i praktiken, utan det måste gå hand i hand på något sätt. Jag tycker att det är väldigt tilltalande. Jag hörde under, det var ett sånt här prästmöte eller präst- och diakonmöte för ett tag sedan. Och då så var ju Andreas Holmberg där och berättade just om sin forskning här. Och det är väldigt, det är inte så här, det är inte alla föredrag som är intressanta på ett sånt här möte.
Nej.
Men det här var väldigt intressant, väldigt intressant och givande. Och, så att det, där tror jag det finns någon sorts framtid.
Ja, men alltså är vi inte frimodiga och bara lever efter det som varit, då vi ser ju att vi blir ju färre. Och sitter vi då bara på vår kammare, då växer det inte, så att säga.
Nej, just det.
Du har ju också varit viss typ av rebellisk i dina temagudstjänster. Som på andra platser skulle vara, absolut inte kan du byta ut högmässa mot den här temagudstjänsten, så att säga.
Just det.
Och inte liksom lyssnat. Och sen med facit i hand ser vi att ja, men det är de som är mest besökta.
Ja.
Och kan också locka en icke-kyrkvan att komma på en gudstjänst. Så att säga.
Absolut.
Så att den frimodigheten är viktig.
Mm. Ja, visst. Vi måste tänka nytt och inte bli allt för låsta liksom. Sen finns det ju alltid naturligtvis en ett dik åt andra hållet också.
Men, ja, självklart. Men det är en balans.
Men som du säger, det viktiga på något vis är ändå tron. Och att vi har den gemensam. Och sen exakt hur man utformar verksamhet och gudstjänster, det kommer på något vis i andra hand. Men ja, det måste finnas regler för det. Men tron måste gå i första hand.
Ja, nej, men idag ställer jag mig positiv. Ja, man måste alltid lämna brasklapp. Jag hade varit med ett annat humör.
Ja, ja, som är sant.
Jaha.
Ska de sälja ut hela Svenska kyrkan.
Ja. Ja. Nej, det gillar det. Kul. Härligt tänk.
Jag tycker också om det.
Ja, vi går på andakten.
Det gör vi.
Och vad är det för söndag som stundar?
Ja, det är ju en speciell söndag som vi har talat om många gånger i denna podd. Det är pingstdagen helt enkelt. Mm. Och temat, eller rubriken, den heliga anden. Och då läser jag ur Apostlagärningarna. Inte ur något evangelium, utan jag läser ur Apostlagärningarna. För den läser man varje årgång. När pingstdagen kom var alla apostlarna församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judén, Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensar och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.
Om jag slår ihop sandboken nu, kan du då rabbla alla de du...
Nej, det kan jag verkligen inte göra. Jag är glad att jag lyckas uttala dem rätt allihopa. Ja.
Men det är en tuff utmaning.
Ja, verkligen. Ja. Verkligen.
Vad säger vi här? Här blir vi ett.
Det här är ju en spännande och dramatisk text. Jag föreställer mig att det är någon form av symbol. Alltså jag är svårt att se att det verkligen kommer tungor av eld som träffar var och en så här. Aj! Jag brände mig på anden. Ja. Men däremot...
Det blir en vansinnig halsbränna också.
Ja, verkligen. Har man inte tabletter liksom för det, utan man får gå kring och predika med halsbränna. Det är ju inte, det är inte att rekommendera, så att säga.
Nej, men det är en symbolhandling.
Det är en symbolhandling. Att anden kommer till de här människorna. Och vad betyder det då? Är det här så får de ju lära sig tala, eller de kan plötsligt tala andra språk. Ja. I det fallet så är det ju så att något som du har mera erfarenhet tror jag av än jag, att man befinner sig i sådana sammanhang där man faktiskt talar i tungor. Mm. För jag har varit med om det en eller två gånger att jag har varit i gudstjänster där man talar i tungor, det vill säga talar på ett påhittat språk som kommer till en i ögonblicket, så har jag förstått det. Och det kan ju vara något, då säger man att man får anden, liksom, det är anden som kommer till de här människorna. Annars så har jag svårt att se att plötsligt så går jag och kan tala andra språk som jag inte kunde tala tidigare. Mm. Utan jag ser det ju väldigt mycket som att det anden gör är att anden ger dem kraft och mod. Att de vågar och kan ge sig ut och predika. Mm. De här är, som jag så många gånger sagt, det här är vanliga enkla människor.
Absolut.
Som inte alls har någon vana av det här.
Fem års teologistudie bakom
sig. Nej, precis. Och de har inte, kanske inte kraft. Varför ska jag har aldrig talat inför folk. Nej. Plötsligt ska jag ut och predika om Guds ord.
Jag är ju fiskare, eller jag är det.
Ja, precis.
Alltså det blir ju, det är fantastiska den här texten, tycker jag, att det blir en enhet på något sätt. Alltså det här blir vi går i ett på något sätt, och en frimodighet.
Frimodigheten,
tänker jag att det är så jag ofta tänker att anden verkar när du har en svår uppgift. Och så bara går det som på räls, så
just
att säga. Framförallt i våra kontexter, när man ska predika eller presentera något föredrag och ibland bara får en sån enorm feeling.
Ja, sådär. Ja,
och
bara,
och sen efteråt så vad sa jag? Ingen aning.
Nej.
Det är som en podden. Ja. Men man lyssnar, vad sa vi det där? Briljant.
Ja, lysande. Ibland.
Nej, men på riktigt så. Att jag tänker att där liksom.
Jag hade en sån känsla för några år sedan. Jag har ju varje år har jag en lektion på vår ungdomsledarutbildning som handlar om Bibeln och homosexualitet. Ja. Det har ju varit inne på i podden också. Mm. Och där har, jag har ett manus. Så här. Det här pratar jag om. Och jag har vissa grejer som jag återkommer till och det här så här. Och vissa bibeltexter som jag reder ut och så här. Och ibland så blir det bra och ibland blir det lite mer taffligt. Jag hade det här om veckan eller för ett tag sedan. Och då kände jag att jag kanske inte riktigt fick till det. Liksom. Men förra året, då kände jag verkligen, nu är anden här på något vis. För då var det verkligen så, jag visste exakt vad jag ville säga. Jag fick ut, jag sa det på exakt rätt sätt som jag ville säga det. Och jag såg att de satt och lyssnade och var verkligen idel öra. De hängde med, de satt inte och fnissade och talade med varandra. Så att där nådde jag ändå. Där var liksom, jag kan tänka mig att en sån... Som känsla får lärjungarna här. Liksom,
fanns det där så att säga. Precis, för det gör ju någonting också när, i de stunderna med stämningen.
Mm.
Alltså det är det du säger. Men du kan också kan ta på detta. Liksom.
Mm.
Det händer ju ibland också när vi spelar vissa typer av teatrar.
Ja.
Då kan man också säga att om man når de här som vi kan utan till och vi vet precis vilken kraften har. Så kan man titta ut så. Ja, just det. Nu är det något här liksom i rummet.
I särskilt lyckliga fall kan det också hända i till exempelvis en veckomässa eller något sånt.
Ja, visst.
För det har hänt mig några gånger att efter jag haft en veckomässa så har jag kunnat prata med någon som var där också. Men idag var Gud här liksom. Och då kände man att ja, det här... Och annars är det ju... För om man är som präst, man det blir ju... inte riktigt, det låter kanske illa, men... En gudstjänst är ju som en vanlig dag på jobbet på något sätt.
Men,
det,
absolut,
det är ju verkligen absolut. Men jag har skrivit det här, jag säger det här, de här orden är färdiga. Men ibland så händer någonting mer. Alltså att det blir något som är, det blir något som du säger med stämningen eller med en känsla där. Så, och inte sällan så är det fler än man själv som har upptäckt det där då. Och känner att det här, idag var det något särskilt.
Ja.
Jag hade en arbetskamrat som vid ett tillfälle gick förbi mitt kontor. När jag hade haft en vecka med så sa idag var Gud här. Så, ja, och jag hade känt samma sak. Så att där tror jag anden är med oss. Och leker och spelar lite med oss. Liksom.
Precis. Och det är ofta en känsla av ett kollektivt.
Oja. Det är det verkligen. Nästan alltid skulle jag påstå. Ja,
precis som här.
Precis som
det
här.
Det är det jag menar med. Sammans, vi blir ett i denna upplevelse.
Ja,
i denna,
exakt. Liksom. Exakt.
Ja, gott. Vad vill du runda av denna säsong med för psalm?
Då vill jag sjunga en av mina favoritsalmer. Den har jag sjungit minst en gång, förmodligen flera i den här podden. Därför att jag tycker så mycket om den. Och den passar så bra. Den handlar om anden just. Och den handlar om hur hela den liksom kristna historien hela tiden drivs framåt av anden. Det handlar om att när skapelsen blir till genom anden, när Maria blir gravid så är det anden och så vidare. Och påskens också under sker genom anden. Och den heter Hennes starka vingar bär. Hennes starka vingar bär genom sol och vindens hav. Hennes färd går vidare för livets skull. Och medan natten verkar lång, ljuder rymd och jord av sång. Hennes färd går vidare för livets skull. Tysta vatten gungade innan livet ännu fanns. Som en vagga tom som väntar på nytt liv. Då svävade gustande över vattnet, allt blev ljus. Som en moderfågel bar hon livet fram. Hennes starka vingar bär genom sol och vindens hav. Hennes färd går vidare.
vidare för livets skull. Och medan natten verkar lång, ljuder rymd och jord av sång. Hennes färd går vidare för livets skull. Många drömmar människor gavs ett nytt befriat hopp, när Guds ande mötte tro med liv och form. Av en öken blev en trädgård, av ett svek ett nytt förbund, när Guds andes vinge rörde vid vår jord. Hennes starka vingar bär genom sol och vindens hav. Hennes färd går vidare för livets skull. Och medan natten verkar lång, ljuder rymd och jord av sång. Hennes färd går vidare för livets skull. Som en stilla viskning kom Guds ängel med ett bud, att Maria kunde välja att bli mor till ett barn av fred och frihet, av ett välde utan slut. Med sitt hjärtas jubel svarade hon ja. Hennes starka vingar bär genom sol och vindens hav. Hennes färd går vidare för livets skull. Och medan natten verkar lång, ljuder rymd och jord av sång. Hennes färd går vidare för livets skull. Ovan flodens vatten väntar anden på den stund, då i nåden broder delar all vår skuld. Upp ur vattnet stiger Kristus, av Guds ande rörd och smekt, klar att möta vånda öken maktens spel. Hennes starka vingar bär genom sol och vindens hav. Hennes färd går vidare för livets skull. Och medan natten verkar lång, ljuder rymd och jord av sång. Hennes färd går vidare för livets skull. Solen själv den mörknade med konturen av ett kors, som den sista minnesbilden för vår syn. Trodde vi att allt var slut, men anden rörde vid vår jord, sjöng att påskens sol ska ge er kraft och mod. Hennes starka vingar bär genom sol och vindens hav. Hennes färd går vidare för livets skull. Och medan natten verkar lång, ljuder rymd och jord av sång. Hennes färd går vidare livets skull.
Fantastiskt!
Det är en psalm det.
Det är en psalm det. Hörrni, kära lyssnare, tack för att ni fortsätter lyssna och hänger med på detta. Och tack Svenska kyrkan i Sollentunas kommunikationsenhet för att ni hjälper oss med detta. Hörrni, jag önskar er en riktigt, riktigt härlig sommar, eller hur?
Det gör vi, verkligen. Verkligen. Jag... Passa på att springa ut och njut i den vackra naturen. Med kläder eller utan. Jag vet inte varför jag fick det för mig. Ja, absolut.
Vi går ut på det, tycker jag.
Vi går ut på det.
Hörrni, ha det så himla bra. Så ses vi i kyrkan och hörs till hösten.
Tjingeling!